Jag tror att vi ska stå upp tillsammans. Vi har Johannes döparens dag idag. Och jag vill läsa de första orden från det första evangeliet som troligtvis skrevs, Markus evangeliet. Så tänk på det när jag läser de här orden i Markus 1:1-8, att det här är det första vittnesbördet som börjar skrivas ner, kanske några årtionden efter att Jesus har vandrat, så är det här de första raderna som skrivs i något evangelium. Jag läser i Jesu namn, det står så här. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare före dig, han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Så uppträdde Johannes döparen ut i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judén och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Han levde av gräshoppor och vildhonung, och han förkunnade: efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag har döpt er med vatten, han ska döpa er med helig ande. Herre, vi ber att vi så ska få vara en Johannes döpare generation som får proklamera din andra ankomst. Vi ber att vi ska få vara förberedda för dig Jesus att komma tillbaks. Att vi ska få sprida Johannes väckelsen, en omvändelseväckelse, så att du kan komma tillbaks Jesus. Så att du får en stor skörd när du kommer tillbaks. Herre, gör oss lika dig med våra liv, och jag ber att vi ska motta ditt ord i våra hjärtan idag. I Jesu namn. Amen. Varsågod, sitt ner. För en tid sen så jobbade min svägerska. Min brors hustru blir ju min svägerska, eller hur? Tack, amen, säger vi det. Min svägerska Elin, hon sålde tidigare kläder av märket Me and I. Jag kan inte så mycket om dem, men tydligen så är det ett bra märke. Det är kvalitet på barnkläderna. Och hon sålde genom kontakter. Hon sålde med provision. Så ju mer hon sålde, desto mer pengar tjänade hon. Och vid ett tillfälle så fick hon en kontakt på något sätt, och hon åkte till en lägenhet i Finspång som hon blev ombedd att åka till och göra en privat kvällsvisning. Hon kommer dit och blir välkomnad, jag tror det är lite fika så där. Hon presenterar vem hon är, och hon börjar tala om kläderna som hänger på ett streck så här. Hon berättar om kvaliteten och var de kommer ifrån och vad de kostar och så där. Och det visar sig att den här kvällen blev en riktig lyckträff. Det var tre vänner som satt där och tittade på kläderna och lyssnade på Elin. Och när det var dags att liksom, nu får ni känna på kläderna, om det är något ni vill köpa, det är helt inget köptvång. Sådär. Så blev det ett väldigt liv, och då vännerna började att liksom, ta på kläderna och lyfta ner mer och mer kläder. Och den ena sa, ska du ha den där tröjan? Ja, okej, jag ska ha den här, tänkte jag. Och jag ska ha de här byxorna. Och jag ska ha den här tröjan. Och så började de liksom att lägga på och visa upp för varandra att jag ska ha de här kläderna. Så det blev en lång kväll för Elin, där de fick fylla i alla uppgifter som man alltid gör. Personnummer och vilka kläder och storlekar och alltihopa. Och till slut så kom hon iväg hemåt. Så hon var strålande glad när hon kom hem till Kåre, min bror, och säger, det gick kanon ikväll. Det gick jättebra. Jag sålde för jättemycket pengar. Någon köpte för 1200, någon för 1400, någon för 1500. Så det gick bra. Det var en väldigt bra kväll. Och i vanlig ordning så skickar hon in en kreditprövning. För det gör man alltid. Eftersom hon skickar iväg kläderna mot faktura, så måste man ha en kreditprövning. Men det visar sig att ingen av vännerna var kreditvärdig överhuvudtaget. Hon fick tillbaka beskedet att hon fick inte sälja till något till någon av de här tre vännerna. De levde alltså inte i sanningen om sig själva. De skröt för varandra om ett liv som de inte levde. Ett liv som de inte hade råd med. Jag ska köpa de här kläderna. Ska du köpa dem? Jag ska köpa de här. Jag ska köpa de här. Men det var inte sanningen. Ingen av dem hade egentligen råd att köpa någonting den kvällen. Efter mer än 350 år av tystnad, av profetisk tystnad, så ropar en röst i öknen. En profet har vaknat till. Det har inte varit en tyst tid i Israels historia. Snarare är tiden mellan gamla testamentet och nya testamentet fullt av liv i judarnas historia. Ungefär 168-167 så intas de av Syrien, det selefkitiska riket. Och man har stora bekymmer därför att Antiochus Epifanus den fjärde förbjuder judendom. Han rensar bort skriftrullar, han förbjuder präster att verka. Han gör så att han tar det judiska templet och så offrar han grisar, orena djur till Zeus ära. Och det är en tuff tid för judarna. Och år 165 under Judas och Mattatias så sker Maccabeerupproret där man renar templet igen och återinför offren. En stor högtid som firas av judarna än idag, stort och fantastiskt. Det profetiska hade tystnat, men det skrevs mycket texter av apokalyptisk karaktär. Om ni har läst Uppenbarelseboken så är det den genren, det sättet att skriva. Så det skrivs mycket därför att de lider mycket under den här tiden. Men till slut så vaknar en profetisk röst upp, en sanningssägare. Öknens karga omgivning har gjort den här personens blick skarp. Gudssökandet har skapat en skärpa i honom och han har gjort honom till totalt orädd för människor. Johannes hade ingen människofruktan. Han fruktade Gud mer än människor. Kungar, fariseer, saddukeer, zeloter, soldater, rik som fattig fick höra vad som var rätt och vad som var fel. Hur man levde rätt och att hela nationen behövde omvända sig till Gud igen. Även ståthållaren som reste med 100 soldater fick höra sanningen när han levde med sin brors hustru. Något som kostar Johannes livet. Vem var rösten som ropar i öknen? Ja, han var en sån där föråkare, ni vet. Om ni har sett på tv när man åker skidor och kommentatorerna börjar prata om loppet. Och de pratar inte om den som åker i backen, men de pratar om vem som är favorit och ordningen på startfältet och sådana saker. Men plötsligt så är det någon som åker i backen. Ja, det är en föråkare. Någon som kör upp spåret så att det ska bli lika för alla i tävlingen. Johannes var en sån föråkare i slalombacken. Eller jag vet inte hur många av er som har varit på rally. Har ni varit på rally i skogen? Ni är inte värmlänningar. Ja, några av er. Har ni märkt att när det börjar visslas i skogen så tänker man, åh, nu kommer den första rallybilen. Men då kommer den sån här som blinkar och sådär. Så står det två på bildörren, det står en tvåa. Så två minuter senare så kommer den andra bil som blinkar, då står den etta. Och så kommer det ytterligare en bil och den står den nolla på. Och då vet man att nästa bil som kommer, den bilen är med i rallyt. De andra är bara föråkare som ska kolla att publiken står på rätt ställe och att det sköts på rätt sätt. Johannes var en sån rallybil som åkte och röjde vägen för den riktiga tävlingen. Johannes skapar en stor rörelse i Judaland. Man tror att mellan 100 och 300 000 människor omvände sig och lät sig döpa av Johannes. Och när diskussionerna går höga om Johannes är en människa, att han har en mänsklig kallelse och att han inte kommer från Gud eller om det är från Gud det här, så hävdar folket med bestämdhet. De hade slagit ihjäl ledarskapet om de har sagt att Johannes bara kommer från människor. Därför att folket var helt övertygat om att det här är en profetisk våg. Vi kan läsa efterskalvet av Johannes verksamhet. Därför att döparens lärjungar skapar en väckelse ända upp i Efesos. Och man träffar lärjungar till Johannes långt utanför juda gränser. Jag hörde faktiskt härom året att det fortfarande finns rörelser som bygger hela sin verksamhet runt Johannes döparen än idag. Där han ensam är profet i rörelsen. Johannes förberedde sitt folk på vad som skulle komma. Han levde som en ny Elia, som en profet. Som en sån här ökenprofet, klädd i kamelhår. Och hade ett läderbält om livet. Och han levde av gräshoppor och vild honung. Och Jesus pekar ut honom som Elias röst. Det vill säga en ny Elias som ska komma, som det står talas om i Malaki bok. Jesus pekade ut Johannes som den Elias rösten. Johannes döparen talade och levde i sanningen i en tid av lögn. Han levde och talade sanning rakt in i människors liv. Han såg igenom människors falskhet, hyckleri. Och hade Elins kunder varit med där så hade de fått veta en och annat att de faktiskt inte var kreditvärdiga. Därför att de levde inte i sanningen. Men Johannes talade sanning rakt in i var och en som kom för att lyssna. Han såg igenom falskt hyckleri och hukade sig inte för att kritisera människor trots att de bar fina bönemantlar eller hade utsmyckade prästkläder. Hans kallelse handlar om omvändelse. Men jag tror att Johannes också upplevde i början av sin kallelse den här inte dunder och brak utan den stilla susningen, viskningen, tilltalet från den helige ande som var och en kan få. Längtan ut i öknen, längtan efter att söka Gud, längtan efter att få betyda något för sin generation. Det här som Niklas talade om förra veckan, som alla kan få höra, den som lyssnar är han som sätter fotspår i den här världen. Hon som lyssnar är hon som sätter fotspår i den här världen. Den helige ande kallar oss att vara Johannes döpare kallelser också i vår tid. Han kallade till omvändelse, men senare i sitt liv så kallar han också till någonting annat. Den sista delen av sitt liv så börjar hans kallelse vara annorlunda. Han börjar peka på någon annan än sig själv, någon annan än sitt budskap. Efter mig kommer den som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag har döpt er med vatten och han ska döpa er med helig ande. Min andra punkt handlar om att faktiskt vända blicken från sig själv till någon annan. Därför efter mig kommer någon som är starkare än jag, säger Johannes. Niklas Pienso är pastor i Stockholm, Philadelphia, en ganska stor församling. Och han berättar att han var med på en hjälpsändning 1983. Och när ni tänker tillbaka på 1983 så var det fortfarande ett östblock och man lyckades ta sig in över gränsen och fanns innanför det här stora östblocket. Han gjorde en resa neråt in i östblocket och träffade en man som heter Adam Kutzma. Adam Kutzma. Adam var en gammal man 1983. Väldigt gammal. Men som 17-åring så tvångsrekryterades han av Röda armén. Han åkte på träningsläger i Sibirien. Och under andra världskriget så fördes han österut till kriget mot Japan. Och han var en vanlig soldat men han var också duktig när det gäller telekommunikation. Och han får uppdraget att dra en telefonkabel genom minfältet, Adam Kutzma. Och han står inte som nummer ett utan han står som nummer tre i kö. För folk finns det gott om, det är bara att skicka vidare. Och när de första skickas ut så blir det tyst en stund och man känner den här ledningen att det drar, att han fortfarande lever. Och så rätt vad det var så känner man hur det börjar liksom att dra iväg någonstans. Och så efter en timme så exploderar det och man hör skrik ute på minfältet. Och då säger de, nu är din tur. Och den andra som kryper iväg, han också efter någon timme, efter en god stund, plötsligt så exploderar det. Och så är det Adam Kutzmas tur och drar iväg. Och Pienso frågar Adam, hur överlevde du detta? Hur kunde du dra den här telefonkabeln när de andra sprängdes? Och han sa, jag följde de anvisningar jag hade fått. Han släppte aldrig blicken från riktmärken han hade fått. Du ska krypa rakt mot det trädet. När du kommer dit så ska du krypa rakt däråt och sen ska du krypa rakt däråt. Därför att de som hade lagt det här minfältet hade också lagt en väg som bara de visste genom det här. De andra blev rädda och började krypa runt och titta sig för på marken. De följde inte riktmärkena och rätt vad det var de illa ute och så small det. Han släppte aldrig blicken från riktmärkena. Därför kunde han dra den här kabeln genom minfältet. När vi nu är omgiven av en sån sky av vittnen står det i Hebreerbrev 12. Låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntar honom uthärdan korset utan att bry sig om skammen. Och han sitter nu till höger om Guds tron. Låt oss ha blicken helt fäst på Jesus Kristus. Det var där Johannes budskap var i slutet. Fokusera inte på någon annat. Jesus kommer bli större, du kommer bli mindre. Och det är helt okej, okay. Det är i sin ordning. Vi kan lära av Petrus som faktiskt kliver ut båten och börjar att gå på vattnet. Som gör det fantastiska att han går på vattnet så länge han har blicken fäst på Jesus. Men när han såg vågorna står det så började han sjunka. Han tappade blicken på Jesus och började titta på sina egna bekymmer, sina egna problem. Och då sjönk han allt djupare i problemen. Låt oss ha blicken fäst helt och hållet på Jesus i våra liv. Hur ofta har inte det här bibelordet räddat mig som förkunnare? Det är kanske inte alltid man känner att åh, vad mycket har jag att ge den här veckan. Åh, vad ska jag berätta om den här veckan? Vad ska mitt liv få berätta den här veckan? Vad är det som har hänt som är så fantastiskt i mitt liv? Speciellt inte när det har varit en jobbig vecka med prövningar och kanske tillkortakommanden. Då är det skönt att som förkunnare faktiskt luta mig mot det bibelord jag har lutat mig mot så många gånger i andra Korintherbrevet 4 och 5 där det står: jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Jag behöver inte predika om mindfulness och hur man förverkligar sig själv genom sig själv. Jag behöver inte predika om 5 snabba steg till lycka, rikedom, framgång eller ett bättre liv. Jag behöver överhuvudtaget inte predika om mig själv. Utan jag behöver bara berätta och predika om Jesus Kristus och proklamera vem han är. Han är Herre och jag är hans tjänare. Amen. Det var i själva verket det här som Paulus levde av och tjänade hela sitt liv. Och när Paulus först kom till Korint så ska ni veta att det var ingen enkel stad han kom till. Kanske 600 000 invånare, men 1000 styckna tempelprostituerade. 1000 som jobbade i de olika templen som fanns. Och det var många tempel, en del stora, en del mindre. Men många av dem jobbade som tempelprostituerade. Det är ungefär som att säga att jag ska åka till USA och göra en härlig resa och åka till en riktigt härlig stad. Var tycker jag ska åka? Ska jag åka till Las Vegas? Nej, skulle nog många säga. Åk inte till Las Vegas. Därför att Las Vegas tar fram det sämsta hos dig. Och kanske var det exakt det man sa om Korint. Åk inte dit. Det är en stad med vanrykte. Åk inte dit, Paulus. Men Paulus brann för evangeliet. Så Paulus åkte till Korint. Och där upptäckte han att det som gällde här, det som var det som gällde i Korint var att kunna talekonst, retorik, god retorik, god visdom, att säga smarta saker. Och han skulle kunna ha fallit i fällan att liksom försöka styla lite och göra sig bättre än den han är. När man läser hans brev så märker man att han är en god retoriker, men han skryter inte om det, utan han har någonting annat som han vill säga. Och han säger det i första Korintherbrevet 2:1-4. När jag kom till er var det inte med förkrossande vältalighet och vishet som jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Och mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisades med ande och kraft. För er tro skulle inte vila på mänsklig visdom utan på Guds kraft. Där mänsklig skicklighet upphöjdes, då predikade Paulus bara om en människas misshandel och förnedrande död på korset. Därför han var bara intresserad av att predika om vem Jesus var. Kraften fanns i korset, inte i en perfekt berättad berättelse, inte i ett perfekt vittnesbörd. Så är det också i våra liv. Samma sak gäller för dig. Kraften ligger i det du berättar, inte hur du berättar det. Kraften ligger om vem du berättar om, inte att du berättar om dig själv. Din uppgift är snarare likt Johannes döparen att peka på någon annan som finns och lever i ditt liv, nämligen Jesus Kristus. Så låt oss ha blicken fäst helt och hållet vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För det tredje så talar Johannes om någonting, att vända blicken från sig själv till något annat, nämligen Guds rike. Johannes viktigaste budskap var att Guds rike var på väg. Och Jesus fortsätter den tjänsten. Det första Jesus egentligen gör är att han förlänger Johannes tjänst och predikar på samma sätt. Det står så här i Markus 1:14. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Vad innebar Guds rike för Jesus? Ja, det är min tredje punkt i en predikan. Det skulle kunna vara en hel termin, ett helt läsår kanske om vad Guds rike är. Men i korthet så handlar det om att Guds vilja, Guds herravälde får råda och ske på jorden i Jesu liv överallt där han går fram. Och han finner i Nasarets synagoga det som bäst passar honom, vad han menar med Guds rike. När Jesus öppnar rullen fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att frambära ett glädjebud för de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta av frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop bokrullen och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Och alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började Jesus tala till dem och sa: idag har det här skriftstället gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Fantastiska ord. Nästan som ett jubelår när skulder avskrivs. Det 50:e året skulle vara det i Israels historia. Det verkar inte som de praktiserade särskilt länge. Men i Moseböckerna står det om att det ska vara ett jubelår. När man betalar tillbaks. När man återställer saker som har hänt i livet. Jesus går ut och han helar människor. Han upprättar sin skapelse. Han gör allting nytt igen. Jesus går ut och praktiserar det han läste i Nasarets synagoga. Men det här var inte, redan då märks det, att det tänder till i synagogan. Man försöker vippa ner Jesus nerför en brant. Det här var inte vad judarna förväntade sig av Messias. Inte ett jordiskt nytt rike. Inte Israel under sin storhetstid. Man hade hoppats på en ny Davids era. Ett land befriat från romarna. De hade hoppats på att Messias skulle vara en gerillaledare likt Maccabeerupproret som driver ut med väpnat motstånd de som har intagit landet. Men Jesus är en annorlunda Messias. Tom Wright skriver helt enkelt kristen, en väldigt bra bok, så skriver han så här: det är dags för ett drastiskt ingripande. Istället för det vanliga militärupproret var det dags att visa hedningarna hur dan den sanne guden egentligen var. Inte genom strid och våld, utan genom att älska sina fiender, vända andra kinden till och gå den extra milen. Och det visar sig att det inte är helt problemfritt för Jesus att säga så radikala saker till människor som förväntar sig något helt annat. Men Jesus pekar på att Guds rike har landat. Han gör det på två sätt, säger Tom Wright. Han gör det genom symboler, genom väldigt drastiska handlingar. Vi tänker att han samlar lite kompisar och går ut och predikar. Men sanningen är när han samlar 12 personer runt sig att han omskapar Israels 12 stammar. Jakobs 12 söner får ett nytt liv igen. Det är stor siffersymbolik i att Jesus valde 12. Genom sina helande under, helandet var en symbol för budskapet. Att Gud arbetar genom Jesus för att genomföra hela sin skapelses upprättelse. Jesus upprättar mänskligheten. Han upprättar den lilla människan. Saliga de fattiga. De har aldrig prisat saliga tidigare. Fattig var värdelöst att vara. Men ni har ärvt en rikedom som världen inte kan förstå. Ni har ärvt Guds rikes helighet. Saliga de saktmodiga, säger han. Det är väl inget bra att vara saktmodig. Han säger att de saktmodiga ska ärva landet. Om du är fridsam och tålig och foglig och beskedlig och fördragsam, som är synonymer till saktmodig, så är väl inte det bra saker för att få ärva något land. Är det inte då man ska vara framåt, manipulativ, karriärsmedveten? Är det inte de som ärver landet? Nej, inte i Guds rike. För Guds rike har getts till er som är ödmjuka, som håller frid och som håller kärleken högst i era liv. För det andra så berättar Jesus vad Guds rike är genom sina berättelser. Historierna om hur himlen har landat i människornas värld. Om hur Guds framtid sker redan nu i när Jesus går fram. Om hur den fattig bonde hittar en skatt. Om han hittar Guds rike i sin åker, evangeliet som befriar. Och sedan satsar han allt i sitt liv på det. Och han blir rik på kuppen. Kanske inte när det gäller att få pengar, men när det gäller att få tag i Guds rike. Och Jesus firar att den här skatten, att evangelium har getts till alla människor. Och därför argar den religiösa eliten. Han firar det genom att umgås och äta med fel människor. Fattiga, utstötta, tullindrivare och prostituerade bjuds faktiskt in i Guds rike medan vissa andra står kvar utanför. Det här väcker så mycket anstöt att Jesus måste berätta om två söner. En yngre som efter sin synd omvänder sig och vänder hem till Guds hus och en annan som lever i huset men är bitter och längtar ut i världen. Det är vad den berättelsen handlar om du tar emot Guds rike eller inte. Därför att med Jesus så kom Guds rike. Då landade ett annorlunda rike rakt ner i vår värld. En annorlunda kung, ett annorlunda rike som fanns i lärjungarna. Tillfrågad av några fariser om när Guds rike skulle komma, svarar Jesus: Guds rike kommer inte på ett sånt sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här eller där är det. Nej, Guds rike landar inom er. Guds rike finns mitt ibland er, säger Jesus. Ett rike som faktiskt är större än Guds egendomsfolk. Är större än någon jordisk kung. En revolution som är större än nationella territorier, länder eller marker. En revolutionerande sätt att leva som fortfarande bryter mark världen över. Om vi lever efter Guds rikets principer som är utlagda i bergspredikan, så lever vi ut Guds rikes tanken också i vår tid. Läs bergspredikan, lev ut den i vår tid, så ska du få se att det blir revolution i ditt liv. Låt oss ha en stund av överlåtelse. Jag ska utmana dig lite grann. Du får böja ditt huvud om du vill, du får blunda, så ska jag tala in i ditt liv om du vill den sista delen av predikan. Jag har haft tre punkter om det, och jag vill utifrån de tre punkterna också ställa några frågor till dig. För det första, min första berättelse, om du lever i sanningen om dig själv. Vad skulle Johannes döparen ha sagt till dig? Vad skulle han ha sagt till mig? Är min kristna tro autentisk? Är den äkta? Är det ett hyckleri jag lever i? Eller lever jag riktigt och äkta inför människor och inför Gud? Eller har jag byggt upp en fasad för människor för att de ska imponera på mig? Johannes ställde så vassa frågor. Han kanske ställer de frågorna idag. Att leva autentiskt, att leva äkta inför människor, inför Gud, är oerhört viktigt. För det andra så är du kallad att berätta din berättelse. Den må vara subjektiv. Den må vara någonting du har varit med om. Men faktum är att det inte bara är det du berättar om vad du själv har varit med om. Du berättar också någonting objektivt. Nämligen vem Jesus Kristus är. Han som dog och han som uppväcktes och dog på korset för var och en. När du delar den berättelsen med andra människor ska du veta att Guds ande jobbar i människors inre. Det är inte bara du som berättar om en berättelse, utan det är faktiskt någon annan som lever i deras hjärtan och börjar bearbeta dem. Peka på Jesus med ditt liv. Håll blicken fäst på Jesus. Till dig som har blivit ofokuserad och släpp blicken på Jesus och börja irra runt på minfältet, vill jag säga dig: fäst blicken på riktmärket igen. Fäst blicken på Jesus igen och kryp åt rätt håll. Då slipper du allt det dystra som händer i våra liv. För det tredje, om vi har upptäckt skatten som finns i Guds rike, evangeliet som har landat i våra hjärtan, ett revolutionerande sätt att leva, att sätta andra högre än dig själva. Att leva så av Jesu ord varje dag. Jesus säger: den som tror på mig, ur hans inre ska flyta levande vatten. Det kan vara torrt i livet, men vi vet vart källan är. Vi kan inte springa på andra källor och försöka tillfredsställa oss. Utan den enda källa som finns är den Jesus som bor i vårt inre. Han kan mätta vårt själs begär. Herre, vi tackar dig att du är här just nu. Vi tackar dig för att du går runt här bland stolarna och välsignar människor. Och vi ber att vi ska få vakna upp med Johannes döparens röst idag. Att få peka på någon annan än oss själva, Jesus. Få peka på dig med våra liv, Herre. Och vi ber att du ska bli synlig, Herre. Herre, du vet om någon inte lever autentiskt äkta i sin kristna tro, Herre. Utan inte förstår själv att man lever som en hycklare, Herre. Bara lys med din heliga andes lampa över våra liv, Herre. Lär oss att vandra rättfärdighetens väg, Herre. Lär oss att vandra som Johannes döparen, Jesus. Och vara en röst som brokar i detta ökenlandskap som är Sverige. Låt oss vara en röst som ropar ut vem som är kung i vårt land, Jesus. Kära Fader i himlen, Jesus Kristus. Jag ber om att vi ska få ljus i vår tid, Herre. Jag ber verkligen om det, Herre. Jag ber om en kraft i våra liv att vara ljus i Skillingaryd, Jesus. Den här sommaren och den här hösten som kommer, Jesus, så ber jag om att du ska peka på dig, Jesus. Jag ber att du ska göra någonting stort i Skillingaryd, Jesus. Någonting stort i våra liv som påminner om en väckelse, Jesus. Så vi kan säga att nu har staden vaknat upp. Människor kommer till tro på dig, Jesus. Och jag ber att du ska använda oss som verktyg. Jag ber att du ska slipa oss. Oslipade verktyg, Jesus. Att tjäna dig med våra liv, Jesus. Vi tackar dig för att utrusta människor just nu. Vi ber om en profetisk smörjelse över vissa här inne, Jesus. Som får frambära budskap till människor. Rakt in i deras liv, Jesus. Helige ande, du ser rakt genom människor. Låt oss ha den blicken också, Jesus. Ge några personer där inne den blicken att kunna se genom människor och avslöja människor. Jag ber om det i Jesu namn.